snackade lite med en kollega häromdagen om folkkärhet. Vi kommer fram till att Zlatan Ibrahimovic fortfarande är totalt ohotad etta. Sen så identifierade vi två stycken i snäppet under där. Kan du...
Svenskar då?
Svenskar.
Ja.
Svensk folkkärhet.
På näthinnan så har man ju Sanna Kaller från förra veckan. Och folkkärare än en dalkulla med det leendet och den historien är ju svårt. Så hon känns ju där. Tittar man vinter så är det ju svårt att inte säga Charlotte Kalla också.
Mm.
Sen vet jag inte, Sara Sjöström, folkkär...
Kan bli.
Kan bli.
Hon är väl kanske, dynger hon in ett OS-guld?
Exakt, hon är väl den som kanske utmanar Zlatan mest på meriter och vad hon gör. Mm. Just nu i alla fall.
Mm.
Ja.
Dit jag vill komma i alla fall är att om vi smalar av det ner till Värmland så är min så här solklara etta i Värmland det är Anders Olsson.
Han är ohotad.
Ja, jag tror det är få som är lika omtyckta som han är i Värmland. Men sen så har vi med oss en gäst här idag som jag tror har stor potential och redan är väldigt folkkär. Stor potential att hamna där uppe och det kommer vi också uppifrån norra Värmland. Varmt välkommen till VS-sportens podcast, Sofie Skog.
Tack så jättemycket. Mm.
Är du folkkär?
Nej. Nej, det tycker jag inte. Det är ingen som brukar känna igen mig i alla fall. Jag är så anonym så.
Mm. Är det så fortfarande? Du har haft lite genombrott här de senaste två åren får vi väl säga. Det har inte hänt någonting under de här två åren när det kommer till den biten.
Nej, det är så sällan så. Det har hänt mig en gång i mataffären. Var det en som sa, är du Sofie Skog? Ja, det är jag. Hej! Hej, hej! Så lycka till! Och så. Ja, så en gång och den kommer jag ihåg.
Mm. Mm. Men annars så vi som sitter i samma rum som dig nu ser ju det här leendet som ändå går igenom tv-rutan och så. Så att det känns som att det finns potential där. Men det är svårt, det är ingenting man tänker på att man vill bli folkkär antar jag. Men hur ser du dig som en, vad ska man säga, publikperson, friidrottare, profil eller vad man nu säger. Tänker man i sådana banor?
Både och. Man vill ju, alltså jag tyckte ju när jag var liten att det var väldigt roligt att sitta och kolla på friidrott. Alltså sport i allmänhet. Och det är ju dels jätteroligt för de som det går bra för. Det är en sån grej. Går det bra för någon, då drar det upp hela sporten. Men sen har man ju de här som det kanske inte alltid går superbra för heller. Men som bara går igenom rutan totalt ändå. Som man tycker är lite mysig och lite sådär. Det har jag med skidlandslaget. Mm. De kan liksom komma 20 och jag sitter och kollar på den här världsgruppen ändå. För jag tycker att det är så himla mysigt.
Mm.
Så det är jättehärligt om man kan bidra på något sätt så till sin sport. Mm. Att fler tycker att det är roligt. Att fler kanske börjar eller vill koll på friidrott.
Mm. Men om vi kommer nog komma in på honom lite mer sen tror jag också. Men om vi då tar det här med kändiskap och så. Du har ju en tränare som jag gissar när du går bredvid honom så händer det inte jättesällan att folk stannar er eller stannar honom då kanske och vill prata och så.
Precis. Har det hänt mig en gång att någon har kommit fram så har det väl kanske hänt en gång att någon inte har kommit fram. när jag kommer Stefan. jag ska nog nästan säga att han är mest folk här i Värmland.
Mm.
För det han har gjort, det är väl han och Anders som jag skulle liksom så här.
Mm. Vi tog väl idrottare när vi sa Anders det otar detta så får man säga då som håller på nu fortfarande.
Ja, precis.
För Stefan är ju Värmlands största idrottare.
Ja, men det märker ju vi
alla kategorier
att,
så.
Vi märker ju av lite i vad folk läser och vad det klickas på mycket nu för tiden. Och Stefan, det är,
han drar.
Han är ju intressant.
När han hoppar här på 40-årsdagen till exempel.
Mm.
Sån grej.
Ja.
Och Anders Olsson drar.
Ja.
Det är ju en sån given.
Mm. Men har du någon annan som du skulle vilja peta in här? Vi nämnde Sanna Kallor här som har kommit tillbaka. Det var ju som han sa, man blir alldeles varm i kroppen. Man såg henne där på Stockholmsstadion och hela den här grejen. Och Charlotte Kalla, du var inne på skidlandslaget. Har du några andra sådana, den typen av personligheter? Eller håller du med oss om att det är de som är i topp i Sverige?
Ja, jag håller nog med er. Sen skidlandslaget, jag är jättesvag för längdskidor och även skidskytte. Där hade vi Björn Ferry och så, men han har ju lagt av nu.
Mm.
Men Anna Haag och Emil Jönsson också i längdskidlandslaget,
ja.
De håller ju på än.
Mm.
De kanske, jag hoppas att de inte har haft sin topp, men de har ju varit väldigt bra för något år sedan och inte gjort riktigt lika bra de senaste året. Mm. Men de är ju sådana här
personer. De har den personligheten också.
Exakt, de bara lyser igenom.
Då har du en till när du nämnde på skidanslaget som är uppifrån dina trakter.
Carl-Johan Bergman. Ja.
Carl-Johan Bergman var också en sån, eller är en sån personlighet som ja, men, så oerhört så här, ödmjuk och glad. Alltid nästan. Ja, det kan, jag kan inte påminna mig att man har hört om honom. Blir irriterad någon gång.
Och det är besviken.
Ja, besviken på sån här.
Men hur är det, vi då pratar om, Jakob pratar om dig som är leendet och det här som går genom rutan. Du, man hör ju ofta så här, ja, den leende värmländskan beskrivs så. Det är klart att det är en positiv grej, men kan det även vara jobbigt ibland ifall du kommer ut där i mixzone efter en tävling som du är svinförbannad på och så känner du här, ja, vem är jag nu? Får jag stå här och bara vara arg och inte le?
Jag har faktiskt tänkt den tanken, för det är klart att jag har haft tävlingar som har gått gördåligt. Men då tänker jag också att det vore ju rätt skumt om jag gick in i mixzone och bara så här, titta dåligt, för då kanske det blir att man inte tar sin idrott på ett allvar. Och det gör jag ju verkligen, så jag tror att man ska våga visa alltihopa, hela registret. Mm. Sen har de lyckats att filma mina mest lyckade ögonblick i livet. Mm. Och då är jag inte sur. Då skrattar jag. Jag har väl skrek sönder en eller två såna här mikrofoner som lyckats stått vid höjdmattan. Ja. Jag kan inte riktigt vara tyst.
Vad går när du landar där i mattan och den där euforikänslan kommer? Är det blackout i några sekunder eller hur upplever du det?
Ja, jag upplever det först när man liksom har landat i matta, så brukar jag alltid kolla på ribban. Man känner ju ofta som man är över. Men det blir ändå att jag kollar på honom och så bara, då bara, wow, ligger bara. Och så ja, jag har ju det här 94-hoppet i huvudet och då ställer jag mig och så dansar jag verkligen i matta. Och det är nästan pinsamt när jag ser det i efterhand. Där är det total blackout. Det är inte så här, och nu ska jag hoppa, nu ska jag göra det här. Utan det är något helt urspårat som... Jag inte riktigt vet vart det kommer ifrån. Ja.
Det är väl härligt.
Ja.
Och vi tar och backar bandet hela vägen tillbaka, höll jag på att säga. Hur börjar det?
Jag skulle ändra mig. Var börjar det?
Friidrotten.
Ja. Friidrotten, jag bara, ja. Livet, friidrotten.
Ja, ja, vi håller oss till...
Jag föddes 1990.
Ja. Men X-ärad, är det verkligen exakt X-ärad eller är det utanför någonstans? Eller hur?
Jag är uppväxt jämt utanför Exer, en mil ovanför, i Lofstrand heter det. Eller Lofstrand på svenska. Det går inte att säga på svenska. Sen flyttade jag in till Exer när jag var 9. Okay. Då bodde vi inne i centrum.
Downtown.
Då var det liksom det coola stället att vara. Ja, jag är uppväxt mitt i Exer och det låg även skolan och friidrottsarenan Högbergen ligger jämt bredvid på Andersiavägen. Så där var vi väldigt mycket. Sen utav mina kompisar som jag umgicks med, jag var inte den första som började med friidrott. Utan det var faktiskt två kompisar till mig, tjejkompisar, som drog med mig på första friidrottspasset. Och det var ju roligt. Sen var det inte så självklart att det var det jag skulle hålla på med. Jag var på fotbollsskola och ishockeyskola med brorsan och allt sånt där. Men ja, sen var det mer och mer friidrott. Jag var väl 8 första gången jag tror jag prövade på. Så körde man väl ett pass i vecka. Så där in. Inte vet jag, 5 år. Och sen körde vi alltid på tisdagar och torsdagar. I gympahallen i Exer. Och så på sommaren körde vi ut på Högbergen. Och när jag var 13. Så, nej, 14 var jag. 14 var jag, då fick jag börja att träna i Karlstad vuxenshallen på söndagar. För då har de så här Värmlands öppet för alla värmlänningar. På min tid var det 11:00. Nu är det 12:00 tror jag. Det ändras en timme. Då är det öppet mer för alla värmlandsklubbar och kom dit. Och det var ju lite så här första gången man skulle ner och öka en träning i Boxnäshall. Så då var jag 14. Då höll jag fortfarande på med alla grenar. Jag sprang häck, höjd och stöttkula då, såklart. Mm. När det var sådana Svealandsmästerskap och grejer när man är 13-14. Och sen det var dags att söka till FIG. Då lämnade jag Värmland i 3 år innan jag snabbt skyndade tillbaka.
Men hur var det de här första åren då? Vad var det som gjorde att du fastnade? Var det liksom, var det så här direkt att du fastnade för friidrotten i sig? Eller var det att du hade dina kompisar i friidrotten? Eller, för det kan vara olika saker som får en att dras in i sportens värld, så att säga.
Ja, jo, men där. Jag tror verkligen att det var kompisar för min del. De som jag umgicks mest med var på friidrotten. Det var också det som var störst för tjejer att göra. I Exer. Jag gick även på skytte en sväng. Jag tror jag testade på allt som finns. Men det var friidrotten som var störst för tjejer. Och även en kompis som jag umgicks mycket med, hennes man var leder och sådär. Så det var ju där vi var. Och även när det inte var liksom så här ordnade träningspass, att nu tisdag klockan 6 så skulle vi vara i gympahallen, så var vi även på Hökbörgen och höpp höjd och sprang och så här emellan, så här spontant. Bara för att man fick låna nycklarna, så åkte man dit och testade allt som fanns. Så det var nog att jag hade mycket friidrottskompisar som var, ja, de tyckte om att röra på sig. Så då gjorde vi det tillsammans.
Ja. Kan du sakna den spontana känslan i idrotten? För det där känner jag igen lite grann, att man sprang och lånade en höjdhoppsribba och hoppade på madrassen när man var yngre. Liksom. Vi gick på Tingvalla precis bredvid sporthälla i Säffle. Så att det var liksom så här, man kunde gå bara i över skogen, så var man där efter skolan. Liksom, och så där. Kan du sakna den spontana idrotten?
Ja, det kan jag faktiskt. Men jag blir nästan lite stolt då, för att vi har faktiskt lagt in det med flit. När jag inte ska vara i toppform eller kör tunga pass och så säger vi att nu ska vi leka höjdhopp. Och då spelar det liksom ingen roll om jag mäter ut någon ansats eller om jag kör från fel håll eller liksom vad vi än gör. Så säger vi så här, nu leker vi höjdhopp, och så gör man det bara för att det är roligt. För det är därför jag börjar från början och bara gör det liksom. Jag körde även så här kastorama förra hösten. Alla kaststenar, kula, spjut, diskus och slägga. Efter säsongen, så jag inte skadade mig. Och då har jag chansen att lägga in sånt där. Och det var riktigt kul att få göra något så här annorlunda bara för att det var roligt. För det är ingen så här prestation.
Vad gjorde du för resultat då? För man blir ju nyfiken på direkt när vi snackar kastgrenar.
Jag fick kommentaren att jag gjort bra för att vara höpper. jag vet inte om man ska ta det. I kastoramapoäng var jag över 2000. Jag vet inte riktigt vad det säger. Men jag gjorde 30 meter i diskus, 30 meter i spjut och strax under 30 slägga, tror jag. Och
så. Bara få iväg släggan är ju lite av en bedrift.
Ja, det var en rejäl bedrift, det har jag aldrig gjort. Och det var inte vackert, det ligger på min Instagram. Ska ni inte kolla på. En gång ramlar jag och en gång kastar jag utanför. Så kastar jag man ska ju snurra så här, och det är olika snurror i diskus och slägga. Och man slår nästan knut på benen när man snurrar i slägga, för att ja, det tänker som en elvisp liksom. Du ska gå runt det här.
Det är ju oerhört komplicerat alltså.
Och ju fortare det går, ju längre får du vägen. Och fort går gick det inte. Jag stod still och bara vev med armarna som, ja, och hiv i vägen där.
För det finns ju en liten speciell historia med dig och kula just.
Ja.
Vad stötte du för först?
Jag tror jag stötte strax över 10 meter. Men det är också med 4 kilos kula. När jag höll på så var det fortfarande 3 kilos. Så det var så här, 4 kilo är lite större. Så när jag fick den i handen, jag bara, nej! Jag vill ha 3 kilo sen. Den har jag lite bättre teknik med. 4 blev lite tung för mig. Okay. Men det är klart, det var den som var roligast. Man börjar också med kulan när man kör kastrama. Så fick jag känna i känslan där. Jag kör glidstil. Så fick jag så här tryck till. Och så är det lite lika faktiskt, tror du eller ej, kula och höjd. Man trycker, kraften ska gå igenom höften.
Jag tänkte ju säga det måste vara höften som är likheten.
Exakt, kraften går genom höften. Så det var så här, kom jag fris på en säsong och jag har varit van att få upp höften och så tryckade jag med höften i kula och så. Ja, men det var roligt. Det var gött att göra något sånt.
Ja, för det minns jag som en av de detaljer som vi har märkt till när det var vår kollega Jonas Östlund som träffade dig för 3 år sedan, kom vi fram till att det är nu. Bilderna när du snurrar ett paraply på ett regnigt Tingvalla, tror jag det var. Det var liksom egentligen, det kändes som att det var precis innan du slog igenom, eller det var på väg att slå igenom lite grann. Känns det, för att du sa det förut att jag funderade
innan på. Innan den sommaren så hade jag nog inte koll på vem du var.
Det förstår jag.
Och vi skriver ju ändå liksom om friidrott, men då hade vi ju, det var ju Victoria Dronsfield och så här, som värmländsk damhöjdhopp som vi skrev om. Och så kom du där, men det var väl ungefär den sommaren när det verkligen började hända. Mycket grejer.
Exakt. Det var mest 2013 framförallt. Det är ju 3 år sedan. För mig i kroppen kändes det 2012. För 2011 var jag lite skadad. Och 2012 var första året jag tog 1,80. Men 1,80 är ju, det är en väldigt bra höjd som junior som jag var då. Men 2013 tog jag ju 1,90. Och det var då jag liksom gick från lite så här lagom junior på Sverige-nivå till att till 1,90 mm. där de flesta kvalgränserna ligger, TM och så. Mm.
Men då i alla fall, det var ju då Jonas träffade dig och pratade om, och då fick reda på den här roliga storyn. Du var inne på sen att du lämnade Värmland i några år för friidrottsgymnasiet, men då inte som höjdhoppare, utan du fick söka in som kulstötare då, för att komma in helt enkelt. Det är ändå en rolig story, så den är värd att repressera. Du får berätta.
Ja, jag har ju levt in, men jag har också berättat många gånger, och det känns lite sludigt varje gång jag ska berätta, för att så här, jag är ju höjdhoppare, jag lever ju så mycket höjdhopp nu, och då blir det blir lite konstigt. Men i alla fall, när man går i nian fyller man i hösten och vintern, där fyller man i ansökning till friidrottsgymnasiet. Och då fyller man i alla uppgifter man har, och så kan man fylla i sina personliga rekord. Mm. Och jag fyllde i höjd och häck och kura och lite olika och sådär. Och så lämnade jag in förstahandsval Karlstad fick, och så fick man även kryss i andra ansvar. Mm. Och då tog jag Falun, för att jag vet inte riktigt varför jag gjorde, men jag gjorde. Mm. Hade inte tänkt mig att jag skulle flytta, men så fick jag testa det i Karlstad. Mm. Och kom inte in här. Det var extremt tufft att ta sig in i Karlstad då. De tog nästan bara in Sverigeetter. Mm. Det var så på min tid. Då var det liksom, alla skulle gå FIG. Nu, det fanns inte så mycket hallor och så här.
Nej, just det.
Så det var Sverigeetter i princip bara som kom in, och så var det så här, ha, då är det kryss i Falun som andra ansvar. Jag bara, men dit vill jag inte flytta, jag har aldrig ens varit där. Mm. Så var det mamma och pappa och bara, men ska du inte åka upp och kolla? Så jag åkte upp och koll. Och så kom jag dit, fick jag ytterligare tester, och då var det kastcoachen där som bara så här, såg en, jag vet inte vad han såg, han säger att han såg en lång tjej med långa armar och såg potential i kast. Och jag, jaha, det kan jag inte väl göra, det kan jag väl göra. Jag var väl ingen jätteduktig på det, jag var heller inte jätteduktig på höjd. Så jag fick göra lite, när de andra gjorde lite så här vanliga tester, så fick jag göra diskussnurror och jag fick slänga lite kula. Han skulle se om jag hade någon slags timing för det där. Och det hade jag tydligen. För jag kom i alla fall in.
Alltså, ditt ansiktsuttryck är nu så att du inte tror på dig själv när du berättar det liksom.
Ja, men bakgrunden där ska man veta att jag har inte jättebra kroppskontroll. Det kan man kanske inte tro när man bara ser mig ha höjd, för det ser ju väldigt lika. Men det är en väldigt invand rörelse. Mm. Sofie privat är inte jättebra kontroll på armar och ben och har mycket blåmärken på mina ben och stukar fingrar och allt möjligt. Lite tätt som tätt.
Ett fritt gymnastikprogram med dig hade varit underbart.
Ja, det hade varit något för dolda kameran. Nej, fy, det hade varit hemskt alltså. Gud. Och då blir det så här roligt när man bara så här tänker att jag ska göra en diskussnurr eller en kulsnurr och liksom ha ett redskap i handen. För mig på en fotbollsplan har bara lite hjärnskakning. Tyvärr. Men han såg väl någonting där. Så jag kom in i alla fall på gymnasiet i Falun. Och så fick jag gå där och fick träna för kasttränare där. Och jag gjorde väl det. Jag körde kastträning, och det är lite annorlunda mot höjdträning.
Men tränar du inte höjd överhuvudtaget om åren då, eller?
Jag kommer ihåg att jag brukade leka lite höjd. Jag har fortfarande kvar mina höjdspikskor. Liksom. Så jag brukade göra det lite grann när jag hade tid över och sådär. Men mest var det teknik på kuran. Men ja, jo, för inomhussäsongen där. Så jag vet, första tävlingen jag skulle göra, så skulle jag bara tävla i kula. Första gången skulle jag inte tävla i höjd eller någonting annat. Och då var jag såhär, gud, ska jag bara göra en gren? Det går jättefort. Då behöver man inte ens värma upp. Jag gjorde den några armhävningar. Jätteförutsvattade meningar. Gjorde jag. Men så kom det till JS. Nej, ungdoms-SM var det. När jag gick i ettan. Det var 2007. Och då tog jag faktiskt medalj i höjd. Så då fick jag vara med på höjd. Jag hade väl gjort någon liten tävling. Det gjorde mig någon 63 eller något. Så det var lägsta de har tagit medalj på någonsin. Fick ett delat brons. Och då, på våren där i ettan, när jag har gått nästan ett år, så tänkte de så här, kanske får lek lite höjd ändå. Då. Så då började jag på att göra bägge grenarna mer och mer. Mm. Så i tvåan körde jag bägge grenarna, och sen på slutet på trean var det väl nästan bara höjd. Och då persade jag, så jag gjorde 1,71 innan jag gick UFIG.
Mm. Men när du satt där och skrev de här ansökningarna för personliga rekord och sånt där, vad hade du för bild i huvudet av vad du var för typ av friidrottare själv då? Kommer du ihåg det liksom? Tänkte du att du var höjd, att det var höjdhopp som var liksom nummer ett då, eller hur gick tankarna?
Ja, jag tänkte att jag var höjd. Var det. Och så hade jag tror jag skrev höjd, och så skrev jag kort häck, och så skrev jag jag tror att jag skrev kul. Jag kommer inte ens ihåg vad jag hade för resultat i det. Men jag tänkte mig som höjd upp, för brorsan hade alltid hållit på med höjd. Och så det var det vi hade läckt mest liksom, i lag och sådär. Det var det vi såg oss om när man var sådär liten då. Men vad hade jag för pers? 1,58 tror jag hade i höjd då. Och de Sverigeettorna då hade ju gjort liksom bra bit över 70. Många talanger gör ju 1,80 när de är 16. Så jag var inte jättebra. Jag kan förstå att jag inte kom in som höjdaffär. Det kan jag göra.
Ja, men det har man den här klassiska grejen med talang kopplat eller emot eller vad man ska kalla det för, liksom i motsats till fysisk utveckling och sådär i den här åldern.
Alltså att det mental utveckling också.
Ja, mental utveckling och allt vad det är. Liksom. Alltså, vi är så vana att prata om hockey och tv-pucken och sånt där. De plockar ut dem, drillar och gallrar och sådär i unga ålder. Liksom. Då kan man ta en omväg via kulstötning till att bli höjdhoppare. Jag tycker det är väldigt inspirerande att höra i alla fall att det finns att det, ja, men jag tror det är viktigt att prata om olika alternativa vägar framåt på något sätt.
För då ska vi även lägga till att från när du hade gått ut FIG så tog det ytterligare några år innan vi var framme i 2013.
Ja gud, 2013 var jag 23. Jag gick ju FIG när jag var 19.
De 4 åren, du sa att du flyttade hem till Värmland därefter eller?
Ja.
Var det Karlstad då eller vart hamnade du?
Ja, det var Karlstad direkt. Brorsan bodde här och så skulle han precis flytta ihop med sin dåvarande tjej. Så jag fick ta över hans lägenhet. Det var väldigt smidigt så här. Bara flytta hem och så började jag på universitetet och började träna med höjd i Göta då. Då var jag bara höjd upp. Då var kastskorna bort. Och bara för att så här. Ja, men jag ville inte riktigt ge upp det än ändå. Jag tyckte att det var så roligt. Så här i efterhand har jag verkligen frågat mig själv varför. Nej, jag ska inte säga varför jag fortsatt, men liksom vad det var som drev mig. För att jag hade aldrig vunnit några stora tävlingar eller det liksom vinster och så här som drivet i det. Men jag hade väl gått framåt liksom på mitt egna lilla vis där. Så bara så här, ja, men klart jag ska fortsätta träna. På något vis, jag är ju jätteglad för det idag.
Mm. Det är ju en svår sport att fortsätta i. Alltså jag har ju kommit in i friidrottens värld lite grann nu för man har yngsta, eller har grabben i Kiel som har varit med och är funktionär där borta under tävlingen och sådär. Man ser liksom att jag kommer på pojksidan, kommer upp i så här 12, 13, 14 år så är det knappt att du har några motståndare på de här mindre tävlingarna liksom. Och än mindre om du är 20 år och vill hålla på för att du tycker det är roligt fortfarande liksom. Men alltså, du spelar fortfarande, du hoppar in i division 7 i fotboll eller division 6 i fotboll ibland och jag hade väl också kunnat gjort det om jag hade velat liksom. Men
alltså det, nej.
Ja, men jag slutar ju faktiskt.
Nej, men
det finns ju möjligheten att fortsätta bara för att det är kul.
Breddidrott i friidrott finns ju på löpsidan, annars finns det inte.
Exakt, så är det faktiskt. Ja.
Finns det, alltså hur många, för vi ser sig på seniorsidan, hur många höjdhoppare finns det i Sverige? För man skulle räkna bort de lovande juniorerna som är topp 20, men vi kanske skulle prata 10-15 stycken seniorer,
ja,
som hoppar
jag
höjdhopp.
Tror att vi var 17 stycken anmält till senior-SM. Mm.
Och då är det några där som egentligen är juniorer, Lisa.
Just det, några som är 97-98 födda någonstans. Mm. Det är det. Om man ska se som min åldersklass så är vi 3 stycken kvar som är född 90.
Mm. Det är inte lätt att fortsätta bara för att man tycker det är roligt liksom, för att du får, ja, det är klart du kan gå och träna varje dag. Men ja,
finns inte så mycket.
Det är ju svårt
det
att få till.
Väl där. Det finns, vad heter, det vet ju du.
Nej, men du kan ju anmäla
på Värmlandsserien, han som alltid är med och är i 50-60 års åldern. Det finns ju en där som alltid.
Ja, jo, jo, men han är ju som tävlar för Kiel.
Ja.
Vad heter han?
Jaha, Leif.
Det är Leif. Leif.
Ja, 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 ja. Absolut. Ja,
ja, han är från Forshaga.
Där är ju en sån grej. Det finns ju på veterannivå sen. Mm. Så det är många som faktiskt tar upp det igen när de är 35 för att det är lite roligt. För 35 då blir du veteran. Mm. Och då tar de upp det igen för att det är roligt och då blir det på en annan nivå. För det är ju faktiskt ganska svårt eller jag vet inte, kanske till och med tråkigt att hobbyträna höjd upp.
Mm. Ja, men precis.
Jag vet inte. Det känns som att löpning är ju lite lättare, men så fort det kommer in teknik och så här. Mm. Klart du kan ligga och nöt på 1,40-1,50 för din egen skull, för att det är kul, för att du gör det med några kompisar. Mm. Men du kanske inte ställer upp på en tävling på det, för att det är ofta så ingångshöjder är så pass så pass tuff. Som Diamond League i torsdags var ju ingångsreden 81. Mm. Du får alltså inte win lägre. Nu är Diamond League ganska extremt.
Ja, jo, jo.
Men då kanske du inte ställer upp på ett SM heller. Fast
jag brukar ingångshöjd på SM va?
Kan det vara 60 kanske?
Ja.
Mm. Och så går det ganska tufft då. Då brukar det vara 65,
ja, då är det
70.
Ganska brant i, eller vad man nu kallar det för, i början i höjningsschemat liksom.
Men jag har alltid det har jag pratat om här, pratat om friidrott genom åren, att jag har alltid varit fascinerad av de här som säger att du är 10 i Sverige och är senior och håller på med höjdhopp. Då är du inte alltså man ser då, ja, du är inte nära internationella mästerskap. Du är inte nära medalj på SM, och är du inte nära medalj på SM så är du inte nära finkampen heller. Så bara går man ner till den, så då är det nästan svårt. Ja, varför håller man på? Ja. Men då är det, då ska det vara kärleken till idrotten och så här, och kanske drivas givetvis. Friidrotten går ju ändå. Ja,
för du är ju
tävla
faktiskt
motsäfer
ännu längre ifrån ett mästerskap.
Ja, så är det ju. Det
så håller jag ändå på. Så att, jag menar, ja.
Men jag har ju några att tävla. Nej, men visst, det är väl det. Mm. Alltså, man, och det är ju det friidrotten alltid trots allt har. Att du kan ju alltid tävla mot dig själv.
Exakt. Det är väl det som är skärmen. Det finns ju många ute i Sverige också, och även i Göta som kör. Mm. Ofta så har de blivit tränare eller så kör de med någon kompis. Men då tävlar de inte.
Mm.
Så det är väl där steget finns kanske. Ganska många som tränar friidrott för att det är en väldigt allsidig och bra träning.
Mm.
Men så tar de liksom inte steget till att tävla. Vissa gör ju det, och de är jag imponerad av. Vi behöver ju fler. Det är ju roligt när vi är fler som tävlar liksom. Och helt plötsligt så kommer det ju någon sån där. Så spärsar de med 7 centimeter. Så liksom, det är sånt där som är skärmen med individuella idrotter också. Att det verkligen syns när du får en sån här kanondag. Bara, så får du världens pärs.
Mm. Men jag ska nog säga att jag inte snarare att jag förstår dem, utan snarare att jag beundrar dem.
Ja, ja.
Och det var väl kanske, om vi ska vara krassa, det var väl där ungefär du låg. De där åren innan, 2013.
Exakt.
Att du var inte riktigt nära SM-medaljerna och så.
Ja, nej, det var jag inte alls. Det som ändå är gött med friidrott är att du är junior ändå tills du är 22.
Mm.
Och där hade väl kanske jag min morot då. Då har man såhär nordiska mästerskapen. Så man kan fortfarande säga att är du topp 2 i din ålder så kan du få ha på dig Sverigedräkten och allt det här. Så jag gjorde mitt första juniormästerskap 2010, den var jag 20. Då kom jag 2 på SM på Tingvalla när det var junior-SM. Och då fick jag åka upp till Söderhamn och tävla på nordiska med de andra tjejerna. Och så där har vi väl det här, den liksom moroten. Att även om du kanske inte är topp 3 i Sverige totalt, så kan du vara topp 2 i din ålder.
Mm.
Och då, alltså Sverige direkt är alltid Sverige direkt.
Ja, exakt.
Det är så här, och jag kanske är topp 4 i din ålder då kanske det är så här. Då drar det ändå. Mm. Så det tror jag friidrott är en väldigt bra grej, att du är junior så pass länge.
Mm. Vet jag inte. Och att det finns lite små mål på vägen fram till liksom den stora scenen, man ska säga då, som du säger då, med nordiska mästerskap och lite såna andra grejer som finns där på vägen fram då.
Precis. Jag tror att det var det, för jag hade aldrig tanken på att lägga av. Faktiskt, nej, jag ska inte säga så. Men det låter så här, när jag pratar om ett skärm, man bara, ja, hej, gud vad roligt, jag bara tränade för att det var kul och så, så här. Men jag hade inte en tanke på att lägga av. Jag var ju höjdhoppare, och det var det liksom, det var det jag gjorde. Det var det, framförallt det man gör på sommaren. Jag vet inte vad gör man på en sommar om man inte ska tävla varje här? Vad gör man?
Ja, när du säger så kommer jag in på en fråga som jag tänkte ställa. När vi pratades vid i dagen innan vi står här och vi skulle boka in vilken tid det är så här. Ja, men då är jag träning 16:00. Då äter jag lunch klockan. Och så här, nej, inte alls ett inrutat liv, kommenterar du själv. Hur ser en dag ut? För dig liksom. För att det känns som att de är ganska lika varandra. I alla fall i den här perioden, va?
Absolut, det är ganska lika varje dag faktiskt. Jag går upp vid 7. Ibland space jag, och så tar jag lite sömmar om jobbet tillåter. Annars går jag upp vid 7 och så jobbar jag mellan 8 och 12. Då jobbar jag som förvaltare på Riksbyen, och sitter jag still.
Mm.
Så det är så stilla sittande jobb, så det är bara huvudet som jobbar.
Mm.
Sen äter jag lunch, fyller på. Oftast brukar jag gå hem i halv, för jag jobbar halvtid.
Mm.
Och då är det liksom hem och vil lite och ät mellanmål. Och sen vid 2 då, om jag äter lunch vid 12, så måste jag äta mellanmål vid 2:30. Så att man har liksom, man har fått energi, men energin har hunnit land tills jag ska träna vid 4.
Mm.
Och på uppbyggnaden tränar vi 4-7, och nu tränar vi 4-17:30, 17:30. Så här korta pass.
Mm.
Och så är det bara hem, slev in mat
korta
direkt.
Korta pass på 2 timmar.
Det är jättekört.
Ja, jag noterade också det där. Ja.
Okej, okay. Ja, det är ett kört pass.
Friidrottsträning är väl trots allt ganska... Jag har en fru som har friidrottat. Hon har pratat om hon älskade träningen för det var väldigt mycket socialt, väldigt mycket sitta och prata. Jag förstår att man tränar, men det är väl ändå med max pass och så då. Man springer ju inte en 200 meters sprint, det springer ju inte 200 lopp i 3 timmar.
Nej, då har de ofta 5-6 minuter vila. Och så är det ju om jag ska, idag ska jag köra styrka och då kör jag liksom treor på tung styrka så och sen sitter jag ju still i 3-4 minuter och sen kör jag det igen. Det är ju inget jobbigt pass. Så. Det var därför det känns så lätt också. Och så är jag där i någon här timme. Sen är jag hem, slev i mat. Dusch. Ja. Lägg sig i soffa och så börjar de. Lite kvällsmellanmål innan jag går och lägger mig. Det är mycket mat. Var tredje timme.
För just nu så är vi är ju här i slutet av juni. Midsommar närmar sig och du har en, kanske 2 tävlingar kvar innan säsongens första höjdpunkt kan vi väl kalla det för.
Det kan vi tycker.
Ja, vi behöver inte säga att det är största höjdpunkt för det hoppas vi väl kommer längre fram. Det är i princip klart att du ska få hoppa EM i Amsterdam.
Yes, det vart klart igår. Jättegött. Det är verkligen som du säger, det är första målet med säsongen och det ligger ungefär en månad innan mitt nästa mål som kommer sen. Och om jag gör bra på EM i Amsterdam så blir det förhoppningsvis det här andra målet också. Känns som jag pratar om Voldemort. Man ska inte säga namnet. Men det är en trevlig tävling i början av augusti bort i Brasilien. Så jag har varit jätteglad igår att få bli uttagen och verkligen kunna göra den uppladdningen som jag vill fram till 6 juli.
Ja, för det är så träningen har varit upplagd också som jag förstår. Att det är då toppformen ska infinna sig.
Ja, absolut. Först var det ju EM inom museum i Portland där som låg ganska sent mot vad det brukar. Det låg i slutet av mars. Och egentligen brukar man kanske sluta tävla i början av mars för att gå på med hårdträningen. Så då var det så här, ja, efter den så då körde vi igång då nästan i april. Och körde på hårt och var på ett läger i Spanien och sen släppte jag på ett jämt innan Oslo som var 8:e. Var 8 juni kanske? Det var en torsdag. Jag tävlar på torsdagar just nu. Det kan jag. Så då släpper vi på då. Och så, det är nu som vi ska liksom få in den här sköna träningen. Och jag ska få känna att jag är i form igen. Förhoppningsvis med piken om några veckor igen.
För det är nu du behöver den här tävlingen i Brasilien som vi pratade om. Det behöver du...
Jag vill bara säga det är OS.
OS. Ja, jag tänkte att vi säger det, OS. För då behöver vi, eller vi, då behöver du klara 1,94, 1,93, 1,93.
Yes, 1,93.
Ja,
så det är ju en höjd som jag har gjort förut och jag är inte jätterädd för den samtidigt som att det är en väldigt hög höjd. Men jag hoppas verkligen att jag får till det på dem. 2, eventuellt 3 tävlingar som jag har kvar innan kvalperioden går ut.
Finns det ingen möjlighet att nå OS fall du inte hoppar 1,93 eller det är liksom det minimikravet?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört så mycket. Nej. De har sagt att det står i några kriterier att man ska ta OS-kvalhöjden och man ska visa på en stabil och jämn nivå på den nivån. Sen vet jag inte vad det är.
Man hörde Karin Thorenklint där i när han var sändningen i Stockholm från Diamond League-galan i Stockholm så pratade hon om att det går inte att titta på så mycket på resultat utan man får faktiskt titta på placeringarna nu och se det i förhållande till vad de andra gör med tanke på de yttre förutsättningarna och hela den biten.
Och du har haft 2 Diamond League-tävlingar i kanske inte det optimala hoppvädret.
Exakt, jag tyckte det var lite kallt i Oslo och sen så kom jag till Stockholm med katter och så fick jag regn också. Det regnade. Ja. Nej, det är klart att det inte har varit optimalt. Det har det inte varit. Jag har varit väldigt glad. Alltså jag vet att Karin har såna tankar. Karin är väldigt så här, klok alltså våra själva tränare som är väldigt bra förbundskapten för oss. Vi kan allt sådana frågor och fråga om sådana grejer. Så jag är väldigt glad att du också säger det utåt, att man kollar på placering. För det är också det som gäller på ett mästerskap, placering. Mm. Och det är ju samma tjejer oftast på en Diamond League som det är på ett mästerskap sen.
Mm.
För annars, det tar lite hårt på en som är, när man ser sådana tydliga centimeter i höjd upp där det är så här 85 och 86. Man bara, tjoho, vad roligt. Det är ju absolut inte de höjder jag vill ligga på. Så de höjder gjorde jag inte inomhus alls.
Nej, du hade ju hellre haft liksom över 90 och ett par sköna sommarkvällar här för att inleda utomhussäsongen såklart.
Ja, gud, jag drömscenariot hade absolut varit det. Och bara fått så här lätt och skönt. Så det är därför jag smiter till Madrid nu som min tredje tävling. Få lite skön värme. Sen så ska jag ha den här bra dagen också.
Mm.
Jag hoppas att jag har en fin och bra dag i Madrid och att jag får göra mig själv rättvisa.
Mm.
Få upp högt också.
Mm. Hur hanterar man den resultatfokusen som den då är i friidrott? Det är ju väldigt mycket, det är decimaler i oavsett vilken grej du håller på med. Det är centimetrar och hundradelar och tusendelar och hela den här biten. Hur är du liksom kring resultat så?
Ja, det är extremt tydligt, speciellt i höjd där du går in på en höjd som du absolut inte vill stanna på. Så det är lite spännande. Så oftast de två, tre första höjderna i en tävling är ju liksom bara, det är bara så här klar höjder. Du kan egentligen bara misslyckas.
Mm. För är det typ i längdhopp, då vill du helst smacka till det första hoppet för att sätta press på motståndare och ge dig själv ett lugn och sådär.
Men ett dåligt längdhopp förstör ju inte för tävlingen. Det kan ju dåligt höjdhopp göra.
Mm.
Exakt, där har du ju i längden. Där kan du liksom, du kan få på allting i första. Ja. Men du kan även göra tre övertramp så får du inte en enda chans till.
Nej.
Det kan du få runt om du gör tre rivningar i höjd heller. Nej. Men i höjd kan du göra två rivningar och få ett bra.
Mm.
Det gäller egentligen, då måste du ha väldigt mycket högre om du ska vinna. Men så behöver du bara ha var tredje hopp.
Mm.
Bra. Men det är inte så skönt för psyket. Ta varje höjd i sista. Inte jättegönt. Så det blir väldigt tydligt där. Och speciellt då när man hoppar på 90 och 93 och de här. Det är så här, klarar man så blir det jättebra och river man så... Det blir väldigt tydligt. Så jag jobbar ganska mycket med det här mentala också.
Mm.
Och så här, gör likadant och hitta en rytm och inte, så att man inte spänner bort sig. Utan man ska göra samma sak oavsett vilken höjd det är. För att klara de fina höjder också.
Är det där du står och intalar det där när du står och laddar för hoppet?
Ja, jag har fått frågan, vad säger du egentligen? Jag har faktiskt ingen aning. Men jag säger så mycket olika. Är det kallt så säger jag spring på. Och är det varmt så säger jag ta det lugnt nu. Mm. För att det är så olika vilken form man är i. Jag måste ta det väldigt lugnt i början av ansatsen, så måste jag verkligen spring på slutet. Och är det då kallt och man börjar på lugnt lite så här, då blir det ofta att man kanske blir för seg. Så ofta är det liksom ta det lugnt och så bara ös på. Så kan det vara så här små detaljer, men jag har inget så här...
Inte något
mantra.
Ständigt mantra.
Nej, någon sån här citat.
Jakob var inne på förut hur en dag ser ut och så. Jag skulle vilja prata lite om hur ett liv som höjdhoppare ser ut. Du pratade om att du har en halvtidstjänst där på Riksbyggen och så.
Mm.
Resten av inkomsten får du in via höjdhoppet.
Ja, nu har jag brev så. Att jag lyckas också på lite prispengar och sponsorintäkter och så. Förut var det ju inte det. Mm. Förut var jag också student. Jag har nog min studenttid och tack för det där ändå. Mycket stöttning hemifrån liksom. Och så. Och klarar sig på ett CSN och mamma och pappa. Och sen halvtidstjänst är ju ungefär som ett CSN. Så jag gick liksom över från CSN till en halvtidstjänst så att man vet liksom att man täcker de här basala kostnaderna. Jag får mat och jag har någonstans att bo och jag har en bil och allt det där. Och sen nu så har jag lyckats att dra in lite prispengar när jag fått komma in på de här bra tävlingarna.
Hur är det? Diamond League, är det en startavgift som du får eller handlar det bara om placering sett till vad man får i prispengar?
Ibland får man en startavgift. Det beror lite på vart du tävlar.
Mm.
I nu är jag osäker på om jag fick det nu. Jag fick det i Globen i vintras, ja, till exempel. Då vill de, det blir det här att man blir det svenska dragplåstret. Mm. Då får man en liten, mm, en liten peng för det. Man får även resa och hotell och mat. Man, det är som på en all inclusive resa. Får du allt betalt och så ska man upp. Och sen får man även för topp 6 placering brukar det vara.
Hur mycket pengar handlar det om? Vad vinner en Diamond League till exempel?
Man vinner man får man $10,000 tror jag. Mm. Tvåan får 6,000 och sen så är det stegrande ner 5, 4, 3. Jag tror att det faktiskt är ner till 8 på Diamond League. Mm. För att det är så svårt att ta sig in. Mm. Och då får topp 8. Mm.
Så Oslo tredjeplatsen $5,000.
Kom tvåa.
Tvåa, just det. Delad tvåa, men då kanske det blir att man får dela på något sätt. Va?
Exakt, då blir det lite det också. För då kommer vi tre stycken som kommer tvåa. Ja. Så då får vi del på tvåan, trean och fyrans pengar. För det kommer ju det, ingen som kom tre och fyra.
Så då blir det $5,000 va?
4 och 3 tror jag.
4 och 3.
Något sånt där. Jag tror vi fick del på 13,000.
Men det är klart att då går ni ändå. Jag vet att jag pratar med golfare och så när man pratar om prispengarna där. Men de har ju sagt att ja, men det kostar ganska mycket att vara golfare också. För att vi måste betala resa, vi måste betala hotell.
Nu snackar vi inte Jonas Blixt-nivån kanske, utan vi snackar typ Per Bart och Fredrik Gustafsson.
Bara för du kommer ut på Europatouren, det är inte jättemycket prispengar. Och det är ganska dyra tävlingar många åka iväg. Men här har du i alla fall. Alltså när du åkte till Oslo, då var allt betalt så. Mm. Och det var bara ren inkomst sett till vad du hoppade in.
Precis, alltid plus minus noll i alla fall. Och det är ju ganska skönt att känna att man inte så här. Mm. För så är det ju om jag gör en Sverige-tävling någonstans. Mm. Då är det jag som tar min bil och tankar min bil och köper mat och bokar hotell och så.
Ja,
där blir det ju den grejen. Men då väljer man ju oftast att där ska jag verkligen ha. Och då blir det för sig själv.
Ja.
Det gör jag i Oslo också.
Ja,
men... Men där finns det lite andra förutsättningar. Så det är väl en sån grej. Det blir jätteskönt att man slipper den ekonomiska aspekten på sätt och så vis. Plus minus noll.
Men om ni åker på träningsläger, då sa ni var i Spanien. Hur många veckor var ni där?
Två
veckor. Mm. Är det via sponsorer och sånt som sånt bekostas? Eller får man ha pengar från förbundet, SOK och sånt här? Eller hur är det?
Jag har en liten pott hos förbundet som jag har och täckt lite resor och massage och sånt där. Men när vi var i Spanien faktiskt så var det Moärven som betalade. För Stefan har satsning Team Moärven.
Mm.
Så de gick in så att vi som ett team kunde åka dit.
Mm.
Så det, ja, tack till dem. Så att vi kunde åka dit.
Ja.
Så är det ju. Ja. Två veckor i Spanien, det är ju inte gratis.
Nej, nej, inte.
Ja.
Och då är det tjänstledigt från andra jobbet bara.
Ja, jo, men precis.
Ja, det är mycket. Det.
Jag fick 27 kronor i lön i februari.
Ja. Köpte du?
Sambo tyckte jag skulle bli på lunch. Jag sa att det blir nog svårt. Jo, men så är det. Man får ju ta tjänstledigt då.
Ja.
Så har man tur att man har ett bra jobb man kan ta tjänstledigt från.
Ja.
Men det blir inga pengar då, eller?
Nej, det är intressant. Det är så här, det är kanske fult att ställa frågor om pengar, men det är liksom så här, på den här nivån så är det ändå intressant och liksom hur idrottsvardagen går ihop. Liksom. För det kräver ju, ja, som vi hörde förut, det kräver ju en del tid för att det ska funka. Och tid är ju det som är pengar liksom, helt och hållet.
Exakt, tid är verkligen pengar. Ja. Och säga att jag lägger 3 timmar på träning så påverkar det hela min dag. Det är en timme innan och en timme efter och så...
Mm.
Det är mer än en halvtidstjänst. Mm. Så att jag hade absolut tjänat mer pengar på jobb.
Mm.
Det hade jag gjort.
Mm.
Höjd upp är roligt.
Ja, precis. Ja. Ja, men det känner igen det där lite från när jag har pratat med Emma Dahlström som åker omkring i världen och åker skidor. Liksom. Hon sa, jo, men jag kan ju faktiskt säga att jag är skidproffs nu. Men det är ju för att jag kan sova, för att jag känner folk i hela världen nu. Så jag sover på soffor när jag är ute och vi liksom... Vi får liftkort på vissa ställen och alltså du vet, det är det där liksom, ja, men åker man till det där stället så vet man att ja, men det finns en lägenhet där jag kan sova. Det är inget lyxliv, men det är åtminstone ett professionellt liv i alla fall liksom. Alltså, det är ett semiprofessionellt liv åtminstone just nu då, för din del kan man väl kalla det för, eller?
Ja, det kan man absolut kalla det för att jag känner att jag kan ha möjlighet att åka på de tävlingar jag vill och antal läger och jag har möjlighet att få massage och gå till sjukgymnaster och sånt där. Så det är ingenting jag har behövt att sagt nej till.
Nu, det här borde jag komma ihåg, för jag satt med det här förra veckan. Men är du med i topp och talang från SOK?
Nej, det är inte.
Nej, för det är också en sån...
Hamnar man där så har man väl i princip en heltidstjänst, va?
Ja, Cissi Östlund sa ju det. Att först handlar det om att komma med. Och sen när du väl är med så har du möjligheten att söka stipendier. Ah,
okay.
Så att det handlar om att bli med och sen så fortsätter jobbet sen. Att då måste du, efter att du blivit uttagen så måste du söka pengar. Men sen så får du ju stöttning i medicinsk team och fystester och allt det här som
man kontakt med tränare. Jag tror att många som är med där har väl i princip så att de inte behöver oroa sig för den vanliga inkomsten.
Mm.
Att det är liksom den grunden är. Men så ska man se, vi har din tränare Stefan där. Han var den nivån han nådde med OS-guld och allting. Han är ju inte ekonomiskt oberoende. Liksom. Han tjänade ju inte under sin höjdhoppskarriär så han skulle kunna klara sig och leva gott resten av livet. Utan han måste ju fortfarande jobba. Han har väl vissa pengar att klara sig på givetvis. Men
han fick ju chansen att skapa sig ett namn. Så att
han kan ju leva på sitt varumärke. Men tittar vi på hockeyn till exempel, Jonas Brodin som vars 6-årskontrakt med Minnesota.
Han är gammal va? Inte han 93.
Ja, Jonas Brodin. Han skrev ju ett 6-årskontrakt som ger honom...
Ja, så har vi drygt 6 miljoner dollar om året.
Nej, 4,någonting är det. 4,någonting.
Ja, det var 6 år kanske.
Ja, 6 år, precis. Och 4 miljoner dollar. Alltså han tryggade ju sin framtid och sina barns, eventuella barns framtid och deras, alltså nästan så, på sitt andra kontrakt.
Så exakt, där börjar vi på att ta pengar.
Det är så himla olika nivåer på det.
Ja, det är det. Verkligen. Det är väl så där typiskt som de säger. Fotboll, hockey, tennis och golf.
Mm.
Det är väl så. Där. Alla vill väl ha barn som håller på med det. Skämt åsido.
Ja.
Så är det väl det. Det är väl mest sponsorer, mest pengar.
Ja, jag är rätt nöjd att jag har barn som håller på med friidrott faktiskt.
Sympatiskt.
Det är ju roligast.
Ja, men det är väldigt trevligt med friidrott får man säga. Tävlingarna är oftast väldigt trevliga och det finns en gemenskap över, ja men redan nu liksom så finns det gemenskap över klubbgränser för att de redan som 8-9-åringar lär känna varandra på tävlingarna för de är på samma tävlingar varje helg liksom så åker de runt och så lär de känna varandra. Det spelar ingen roll om de är från liksom Filipstad eller Kil eller från, det är ganska häftigt.
Det är faktiskt det skönaste med friidrotten tycker jag. Det är inte så här, ja du är ju fjöta, dig pratar inte jag med.
Nej men, nej, men precis.
Det är ingenting sånt. En av mina bästa tjejkompisar är Lidingö liksom.
Mm.
Vi har lärt känna varandra genom att vi har varit på mästerskap och så här tillsammans. Då blir man ju liksom, man blir verkligen vänner på riktigt.
Jag vet, jag såg ett klipp här från den Lidingö-tävlingen i Oslo. Nu vet jag inte vem det var, men det var någon när du rev där som bara, nej, någon av dina konkurrenter då.
Rutbait.
Ja, var det
där? För det såg jag. Det var lite... Ja. Det är ju min idol.
Kompis ni också kanske?
Ja.
Ja,
men det var också jätteroligt. Vi tog en selfie tillsammans efter tävlingen. Så här, ja, Rutbait, Alessia Trost och Camilla Litvinko. Så här rolig grej. Haha, kolla. Så vi gör det här tillsammans. Man lever mycket på att det är väldigt roligt.
Mm.
Att man får kompisar. Så nej. Alessia Trost åker ut på ITIA, jag är med på den tävlingen, jag ska ner till Spanien nu. Så det är också lite så här kul. Rut är ju från Spanien. Åka helst på henne. Ja, lite där. Och så ska vi tävla tillsammans. Och undrar man någonting kan man alltid fråga henne och så frågar du på spanska om det är så osäkerhet och sånt här.
Är det konstigt att tävla mot sin idol?
I början var det. Det var 2013. Ja. Det där året, då mötte jag på Sollentuna GP, motsvarigheten till Karlstad fast det är Sollentuna då. Och det var så första gången jag skulle tävla mot henne. Hon är ju jättelång.
Ja.
Hon är över 1,90 och då såhär, man ska tävla mot henne mot Kajsa. Och då var det nästan så här som att man ska ta fram autografblocket. Då var jag ju lite så här starstruck. Jag började vant mig lite. Hon är fortfarande en jättestor idol för mig. Men,
har du slagit henne någon gång?
Nej, jag var nära groben. Nej, jag har inte gjort det. Det får ta ett huvud. På torsdag.
Vi ska snart släppa iväg så vi som sagt det är ett inrutat schema så din träning börjar snart här. Tack och lov så har du nära till Voxnäshallen från VF-huset här. Jag var nyfiken på en så här sista statistikgrej. Höjdhopp är ju given ett av det och det är du mest stolt över. Men vilket annat personligt rekord i friidrott är du mest stolt över?
Oj! Det är ju svårt att inte säga kulstötning. Mina 12,89 med 3 kilos kulan. Men... Oj, jag är jättedålig på de andra grenarna. Vi ska inte ens tala om vad jag har gjort på 800 och längd. Jag har inte ens gjort över 5 meter i längd. Vad har jag gjort? jag får bli kul. Jag är så himla dålig på allt annat. Jag önskar att jag var bättre på tre steg. Det är en rolig gren.
Okay.
Det kommer jag att göra sen när jag lägger av. När jag inte är rädd för att bli skadad. Ja, det tar för mycket på knäna.
Ja, för det är en tuff belastning, va?
Jättetuff. Mm. Så det kommer jag att leka sen.
Mm. Har du några personliga rekord i friidrott som du kommer ihåg?
Jag vet att jag har ett brons i skolmästerskap. Två brons. Ett i längdhopp och ett i 60 meter. Så då var det alla bondskolor i Kils kommun som möttes.
Så hade vi extra hög
person. I alla fall tre skolor eller någonting. Ja. Och jag tog bronset på de två. Så jag får leva på det sen. Så där dog min friidrottskarriär.
Ja. Jag har i alla fall gjort över en. Jag kommer inte ihåg exakt, men över 1,60 i höjdhopp. Jag fick silver på en sån KM.
Mm. Men det är ju bra det.
Ja, men det var så här, men det var, jag tyckte det höjde upp bara så här. Jag vet inte, det är min sån lilla Asperger-sida kanske. Det ser så himla tydligt liksom. Ribban är där, man ska över den liksom.
Längd raka fina linjer.
Längdhopp är diffust. Man vet liksom inte. Ja, men vart landar jag? Jag vet inte exakt hur långt det är dit bort dit jag ska och så där. Sen så var jag aldrig speciellt snabb, så att det här, ja men du vet,
60 meter, sånt passar inte. Jag hade i höjdhopp så inte dyksteg, jag typ rullade över. Jag la höger arm och höger knä först över och försökte liksom snurra så på något sätt.
Tvärt emot dyk.
Ja, ja. Så jag vet inte riktigt hur jag, men det var mitt sätt att hoppa, så jag kanske 1,10.
Ja, vi har ju pratat om att vi ska göra någon femkamp en gång. Ja,
jag hoppas jag tar över en. Vad tar man? Nu är jag 1,86, då borde jag kanske ta 1,20 eller någonting. Bara
min
saxa.
Sambo är 1,87, han har pers på 1,31.
1,31?
Ja, ja,
men då,
det kan du.
Hur hoppar han då?
Jag ska inte kalla det flopp, men det är flopp.
Okay.
Jag minns att jag hoppade väldigt mycket högre inomhus en gång på en sån här jumpa, för det var liksom, det fick lite mer studs i det här jumpagolvet. Vet jag. Så då hoppade jag ännu högre, för det kändes inte riktigt som det gillade. Så. Men,
Stefan saxar ju väldigt, väldigt högt. Och gör väl kanske fortfarande. Du, vad har du i saxrekord?
1,65.
Ja. Ja, det är sjukt högt alltså. Man ser det, alltså man kommer fram till de här ribborna. Alltså. Ja. Det märker man nu när man har sett hur man har varit på. Nu är det liksom så här 1,10 känns det. Ja, vi får ta upp det där. Vi får komma till skott. Ja, vi pratar om vi ska göra som webb-tv-inslag inför typ Karlstad GP eller någonting. Att vi ska göra. Vi har haft lite andra utmaningar tidigare, så det vore kul att
testa på
det där och se vad man gör i lite olika grenar.
Gud vad roligt, gör det. Jag kan vara med efter säsongen.
Ja, du kan få vara med. Du kan ju vara med som coach och domare eller någonting kanske.
Ja, jag kan vara coach.
Nu, apropå inför Karlstad GP förresten, är det en tävling som finns med i planerna liksom, eller hur ser du på det? Är det en förhoppning att du kan hoppa inför hemmapubliken eller?
Ja, absolut. 27 juli, det var nog den första tävlingen jag bok. Är det absolut, oavsett vad som händer i min planering, det där borta. Voldemort. Nej, men OS såklart. Så oavsett så kommer jag inte åkt innan den 27. Jag kommer nog någon gång efter det i sånt fall.
Ja, det skulle bli den sista innan i så fall.
Precis. Ja. Så då sätter vi formen på sista där och så inför hemmapubliken.
Fin sommarkväll på Tingvalla, det vore fint.
Mm. Mm-hmm.
Du, det ser vi verkligen fram emot. Och sen så säger vi helt enkelt tusen tack Sofie Skog för att du kom och hängde med oss här i Sportpodden.
Tack själv.